Jag är en fattig bonddräng. Det här är podcasten Hashtag Livet. Avsnitt 278. Fy fan. Tänk att man har ett uppdrag. Du får ett uppdrag. Du kör introt idag. Och så känner man, ja men det kan bli ganska kul. Och sen händer det där.
Nej men det är päronsaft. Och om vi säger att första klunken var god och andra var bara på ren pinchi. Så jag fick typ ont i överkroppen av att göra det där. Och ändå var det värt det. Vad är det för fel på ändå?
Jag vet inte. Andas du? Alltså, man ska inte andas saker man dricker.
Inte ens päronljus.
Nej.
Ta en annan svensk klassiker och gör om introt nu. Har du en chans att göra?
Ja. Då skulle jag behöva lite inspiration.
Mm. Kanske stack iväg från ingenting.
Hur är det en klassiker? Om jag inte vet vad det är på en mening.
Ja, men det är ju Me and Bobby McGee fast på svenska. Tycker du att...
Du så säger du någonting annat jag inte vet vad det är.
Ja, fast det är väl... Jag tror att... Det är jag glad att du inte vet vad det är. För jag tror att det måste man veta vad det är. Det är ju Janis Joplin.
Okej, ja. Det är ju liksom hennes stora hitta. Eller, nej, förlåt.
Den är ju inte liten i alla fall.
Nej, men det är väl... Om du säger... Alltså, till...
alltså, det här är så jävla jobbigt.
Lyssna nu. Om du säger Janis Joplin till alla människor som... har hört en låt med Janis Joplin, så säger du, säg en låt. Då kommer åtminstone 88% säga jag vet inte vad den heter, men Lord, what you buy is mercy is best. Är du med?
Okej, okay. Men det här är ju jätteintressant då. Hur vad kan vi ta fram för att liksom, vad är hennes mest kända låtar? Most played song, popular songs. Top 10 Janis Joplin popular songs. Ultimate rock classic känns ju ändå som en okej källa, eller? Är ni inte med här så släpper jag allt.
Nej, men alltså det är säkert den mest spelare. Jag har inte en aning, men på namnet vet jag inte vad det är för låt.
Det är hennes mest kända låt.
Ja, säkert.
Fy fan vad skönt. Du kan ju ingenting om musik. Alltså, ska du verkligen ha en egen musikshow på en fotbollsplan? Det känns... Ja,
det ska jag ju faktiskt. men... Det här, jag skulle ju kan göra vi bara... om intro. Jag skulle göra om introt med en klassiker. Nu gör jag om en svensk klassiker helt enkelt. Ja, jag snurrar runt ditt finger och trillar rakt ner i din fälla. När kärlekstelefonen ringer, du viskar hest i mitt öra. Vad ska vi göra? Släck alla ljusen, tänd på min podd. Gör vad du vill här på vågornas topp. Dansa på min mage, ryck mig i min svans. Säg inte nej, det här är vår chans.
Sensuella.
Ifabella. Ja. Är det en svensk klassiker? Jag vet inte. Det är så jävla... Jag tycker den är... Jag vet inte vilka... Det är någon som har pratat om den här låten. Jag var med. Sensuella Isabella. Du sa A, jag säger B. Det är för sent att avbeställa min erotiska supplé. Det känns inte... Alltså det här med samtycke och...
Lite, jag känner att det där tror jag på att han menar. Alltså nu har du bokat det här. Nu har du
bokat precis. Det här. Det går inte att avboka det här.
Nu står ju kuken.
Ja, du hade ju kort kjol. Hon hade kort kjol.
Ja, alltså.
Tror du att man kan referera till den här låten som källa? Rimmar på sensuella Isabella. I våldtäktsmål i en rättegång. Så jag kände att efter allt hon hade gjort att hon inte kunde avbeställa min erotiska supplé.
Ja, alltså jag vet inte. Jag tror inte att det, jag skulle inte rekommendera det, men jag kan verkligen förstå tanken. Och vi kanske skulle, via den då, nu ska jag ta fram texten här, förstå mer hur vi har haft det här i livet. Alltså att vi, om vi utgår från att det här är världsbilden på något sätt.
Ja.
Sen så är det, du sa A, jag säger B. Fy fan, det är för sent att avbeställa. Jag viskar artigt i ditt öra, får man förföra.
Ja.
Åh,
fy fan. Det är en annan tid.
Ja. En fråga. Sen så är det Isabella, jag snurrar runt ditt finger. Är det någon liten sodomi-grej där?
Att hon har fingret i proppen, tänker du? Ja, kanske. Men det tror jag folk har haft i urminnes tid. Alltså från det att fingrar fanns så har de varit i hål. Det tror jag.
Ja, jo alltså. Men och det kan ju vara ADHD egentligen som ligger till grunden till det. För jag tänker också på en sån...
Impulskontroll.
Ja, jag menar, som det är en gardin så med ett litet hål i. Och så är man 4 år gammal så bara...
Ja. Så det kan kolla vara... vilka långa fingrar jag har.
Ja.
Det har man lekt, faktiskt.
Ja, det är ju som att... Ja, men det är som att placera en knapp någonstans. Alltså en knapp är ju inte placerad där för att man inte ska trycka på den.
Nej, de har ju det på Kappa Bar i Stockholm när man går på toaletten. Då har de ju en stor röd knapp där och så står det Do Not Push. Ungefär 5-6 gånger per kväll åtminstone så börjar det ju låta där inifrån. Då drar det igång massa lampor och bara... För att någon har tryckt på den liksom.
Tråkigt om man går in, ser den här knappen så bara nej, jag skärper mig. Så går man och drar sig en riktig lökskit så. Och så bara, åh gud, jag hoppas ingen såg det där. Och när man kommer ut så har man får lite mod. Det har kanske sett på 100 också att de blir nästan lite lyckligare just efter att de har bajsat klart. Det är som en liten kick för att man ska kunna funka utan hjärna. Och med det modet trycker man på knappen och således så gör man en entré ut då i sin egen avföringsstock.
Man liksom marknadsför lite att man har, nu är jag färdig.
Ja, kom och torka.
Färdig kommentarika. Ja, men i vilket fall? Avsnitt 228.
Nej!
78. Ja. 270. Det är nästan 300. Nästan avsnitt typ 300 kan vi säga är igång. Ja, jag ska använda den här plattformen för att göra en liten helt, vad säger man, smaklös, vad får jag säga. Det är den ju inte, men utlöst göra lite reklam för en grej.
Alltså, vänta. Kan man utlöst göra lite reklam?
Nej. Det tror jag inte.
Jo, men vänta. Låt oss innan vi går in. Jag förstår vad vi ska prata om, men det är ju en jätterolig idé att du hutlöst gör lite reklam. Alltså,
alltså att man är lite försynt ändå. Fast
ja, men tänk dig att du klär dig helt naken och sen i 2 sekunder så står det kom till min butik och sen springer du och gömmer. Då är det ju hutlöst fast väldigt lite reklam. Eller?
Ja, det jo.
Ja. Jag tycker du ska göra hutlöst och gränslöst mycket reklam.
Gränslös reklam ska jag göra. Nej, men så här är det ju, som du nämnde lite där. Det är ju, vi har ju dragit igång en festival. Jag har ju varit på det lite de tidigare veckorna. Men alltså, kan inte säga någonting nu. Och sen nu den här veckan skickar vi ut pressreleaser och... nu när det här avsnittet finns, beroende på när du lyssnar på det, 10:00 på fredag den 31 oktober, då släpper vi biljetterna till vår egna festival, Brothers of Metal Open Air. Det är ju kul.
Det är fantastiskt kul. Alltså, ja, det är bara fantastiskt kul. Och på något sätt så vill jag bara säga att det är ju inte ens en bra idé från början, utan det är egentligen bara din, alltså att det slank ur dig. Och det här stödjer ju idén om att, ja men säg det du tror, tänker på, så kommer det hända något.
Ja, jo, alltså så här, vi spelade på Sweden Rock i somras här. Då innan det så blev jag intervjuad av Malungs kommun, Frida som jobbar här. Och ja, men så här lite tänker ni om att få spela på Sweden Rock och ja, men lite frågor så. Och sen var sista frågan, vad har ni liksom för typ drömmar eller så här, vad har ni för visioner för framtiden ish? Och då sa jag ja, men att få slänga upp en scen på Skinnavallen. Vänta, jag hittar artikeln här. Blir det någon spelning i Malung framöver? Och då svarar jag, vi har ingen annan Sverige eller Malung-spelning inbokad just nu förutom Sweden Rock som vi hade då. Men utesluter ju ingenting. Drömmen är ju att bygga upp en enorm scen på Skinnavallen och ha en turnéstart i Malung någon gång i framtiden. Vi ska bara bli lite större och lite mer eftertraktade först.
Kan vi stanna där bara? Och det här är verkligen inte så här, utan, alltså, när jag sa att det var inte ens var en bra idé, jag vill bara förklara mig. Det är ju en jättekul och bra idé, men jag tror ju inte ens att du har... Jag tror att det här är borderline ett skämt när du säger det också. Alltså att det innehåller ett skämt. Men jag är nu nyfiken på hur mycket av det där du sa var ett skämt.
Nej, men alltså vi har ju skämtat om det. Att det hade varit jätteroligt och du vet så här, börja en... För, så här, när man åker på turné, då... så finns det ju två olika sätt att göra det på. Det är till exempel första spelningen i Hamburg. Vi skickar ner all vår utrustning till Hamburg och sen åker en turnébuss någonstans i närheten i Hamburg och plockar upp den. Och så flyger vi ner. Det är mäckigt och lite jobbigt. Och samma sak när man avslutar en turné, att man, då spelar vi kanske i London och så flyger man hem från London och så ska man skeppa hem alla grejer från London. Så då man sätter turnéstarten, till exempel då i Malung, då ska ju allt bara till Malung. Och sen åker vi turnébussen därifrån. Är du med? Det finns ju en, alltså vi har ju snackat om det, att man skulle starta en turné till exempel i Stockholm, åka ner över Europa och sen avsluta den typ i Falun. Alltså så att när man har gjort sista spelningen på turnén, då kan man bara så här, tja, vi hörs, hej. Och åker man hem bara. Det hade varit jätteskönt. Så det har vi skämtat om lite då. Men, och sen har vi ju också tagit det här skämtet längre, typ så här, man skulle ha gjort en turné i Malung. Man spelar liksom på Hagavallen i Yttermalung, man spelar kanske uppe i Öje, alltså, ja, man gör så liksom. Men skitsamma, det här sa jag absolut med en stor nypa humor i det. Tänkte att det här kommer väl aldrig hända. Så spelar vi på Sweden Rock och så någon vecka senare så var det någon från MEF som bara, hej du, vi såg den här intervjun du hade gjort, det lät ju svinkul, vi borde styra ihop en spelning. Och jag kände bara, gud vad dumt, det kommer jag aldrig gå, så vi lägger ner det här. Eller jag svarade inte ens. Och sen typ två veckor senare så ringer någon annan, nej en vecka senare ringer någon annan och så bara, du, festival eller på Skinnavallen, det blir av nu. Nu löser vi det här. Typ så. Ja, okej. Okay. Men alltså, och då satt jag upp liksom så här, alltså om vi ska spela det, då ska det vara så här och så här och så här. Vi ska ha en så här stor scen och vi ska ha det här i pyro och ja, men så vidare. Ja, det löser vi väl. Ja. Och jag bara...
Men kändes ja, men det då mycket... som att de inte först... Alltså att du typ sa en massa grejer och att de bara sa ja, ja. Men inte förstod först.
Nej, men, ja, alltså, jag, drog... Nej, men jag sa ja, det kommer att kosta liksom... Ja, en sån här scen kanske kostar 5, 6, 700 000 att hyra. Liksom. Det är inte gratis. Och så ska du ha massa tillstånd och du ska ha säkerhet och du ska ha brandsäkerhet och tillstånd från poliser. Och det är mycket att stå i liksom.
Ja.
Det är inte bara att göra. Ja men fan, vi får väl dra hit lite fler band och göra en grej av det då. Bara, jaha. Ja. Och så till slut alltså, när de visade på en budget som... verkar det fungera, så då kör du. Så jag har suttit och försökt att boka band här nu i någon månad. Och ja, de andra har ju fixat med andra grejer.
Men då, det är lite, så, alltså, jag försöker typ inte att ta ifrån drömmen, utan visa på att... Alltså, även er första skiva kan man väl säga att... också delvis bara var att det var kul att göra, typ skämta lite och kul och, alltså att det var en sån typ av energi liksom, och sen blev det någonting utav det.
Ja, ja, så var det. Det var ju det, vi insåg ju bara att nu har vi tillräckligt många låtar för att göra en skiva.
Ja,
för så frågade vi en kompis, vill du spela in oss? Så fick han 10 000 tror jag. Ja. Så spelade han in hela vår skiva.
För det jag försöker säga är typ egentligen, för att din fantastiskt inspirerande resa ska kunna gå att överföra till någon annan. Det är inte så att någon har suttit som ett geni och tänkt i ett år och sen kommit på en skitsmart lösning, utan det är bara någon som har format en idé, kastat ur sig den och sen därifrån bygger man. Jag tror att många människor tror att man ska, alltså att du skulle typ ha räknat ut exakt hur den här skulle ha varit innan du ens säger det, men du visste ju inte ens om det var på allvar.
Nej. Alltså, vi såg det ju som ett skämt när vi skrev på skivkontraktet också, tror jag. Alltså, det är väl... Sen har det ju stegvis blivit lite mer seriöst hela tiden.
Jo.
Till den gräns att det typ blir tråkigt ibland.
Jo, men så är det ju. Så är det med allting. Jag tänker att, men det finns någon sån här universell sanning att gör det som är absolut... mest roande och som inte skadar någon annan eller dig på sikt, så kommer livet att bli bra. Jag tycker ni ska
lära alltså, Mats. Det är ju typ det tipset jag ger till unga band också. Så här. Alltså, säg att, ja, men, för det första, man kan hålla på i liksom 20 år utan att man någonsin slår. Se till att ha kul. Då, ja. Så är det ju inte bortslösad tid liksom. Eller också att när det väl börjar bli gå bra, då måste man ju göra massa saker som inte är spela rock på en scen.
Ja, exakt.
Och då gör man då de tråkiga grejerna för att man ska få göra någonting kul, så är det lättare.
Ja.
Och göra det. Liksom, det är väl det. Sen har ju vi tur. Alltså, det är ju många band som är skapade av en eller två personer. Alltså, där bara... Ja, men en person har liksom... Det här är min idé och så tar jag in musiker. Det är också en helt annan grej än det vi gör, liksom, som är kompisar.
Mm. Alltså, jag vet inte om jag är jobbig, men jag tar bara chansen att... typ översätta det du berättar om till hur det funkar i livet. För det du säger här är ju egentligen så här, att om man ska få det där som är skitballt, så kommer det också att göra ont eller vara jobbigt. Det ingår. Man kan liksom inte förbigå det, för att det är en del av konceptet.
Men det är ju som vad som helst. Vadå, vill du ha jättesnygga biceps, så får du ju gå på gymmet. Och köra, liksom att äta rätt och köra rätt övningar och ja, gör det på fredagkvällar kanske istället för att gå ut och ha kul med dina kompisar. Liksom. Man offrar ju någonting för att få någonting, så är det ju alltid.
Ja, fast jag tror inte att de flesta människor alltid förstår att det är så. Jag tror att antingen kan en sån story som dig, att man då ser dig som ett geni, vilket på alla sätt och vis du är, men... och att därför så har allting bara gått lätt för dig. jag tycker att det är så jävla mysigt att få känna dig samtidigt som jag ser hur bra det går för dig. För att det är ju ingenting i det här som har kommit gratis eller så här, oj, jag halkar på ett bananskal och nu är jag rockstjärna. Utan det är ju ett liv av val som ligger bakom det. Det är inte så att du bara, oj, det här gick ihop.
Ja.
Det är skitcoolt. Jag tycker det är superkul.
Mycket tur.
Men när man har en festival så här så borde man ha en sån här medmänniska på plats. Typ någon man kan prata med när det är jobbigt. Kan jag få ett tält där? Så här, prat-tält?
Jourhavande medmänniska.
Nej, eller jourhavande terapeut är nästan roligare.
Du kanske ska göra en sån, eller en Charlie Kirk.
Nej, det ska jag inte göra.
Alltså inte bli skjuten i halsen inför tusentals människor. Det var inte det jag menar, utan jag menar mer alltså ha en, så som han, jag vet inte, blev känd eller så, typ, ja, men han hade ju typ en skylt så här, jag debatterar vad som helst typ, ja. Och sen sätta upp en lapp.
Ja, just det.
Ja, men jag argumenterar om vad som helst och så sätter man en lapp där.
Det skulle kunna vara då alltså så här, jag är helt övertygad om att du, ditt liv är meningsfullt. Prove me wrong. Skulle kunna vara kul. Men jag var seriös dock. Det här kan vi prata mer om. Jag kanske måste jag prata med Miff då för att, om jag skulle vilja ha en liten hörna där. Alltså såklart gratis. Och då får jag göra lite reklam för vad jag gör också. Men helt seriöst fråga dig nu. Om det är något som du är intresserad av. Du vill inte svara i podden om du inte vill. Men det skulle vara kul. Kanske som en hörna. Behöver du någon som att prata med en stund? Kom hit. Det tycker jag är en mysig idé.
Ja, ja, det lät väl kul. Jag vet inte om det är görbart. Men det går väl säkert att ordna. Det räcker ju med att man har ett sånt partytält typ och några, ja, stolar.
Eller så skulle det vara ännu roligare att det är som ett biktbås fast det är med dass, med utedass. Så att du går in i ett utedass och så kan du snacka, jag vet inte ens vem du är. Så kan du...
Alltså att du sitter på en sida, ja, som kanske inte är ett dass då.
Ja, exakt.
Det ser ut som ett dass, men det kanske, ja, och sen är det liksom som ett sånt galler. Så kan någon sitta där och på tronen och knåda köttets deg samtidigt som de pratar.
Vi kan ju fira på det, hur vi kan få det både terapeutiskt och hårdrocksaktigt. Det kanske finns någon...
Också tråkig festival för dig. Alltså, och rolig på ett sätt.
Jag kanske inte behöver öppet när ni spelar.
Och då kommer vi till det här att vi kommer ju att öppna typ klockan 11 tror jag.
Mm.
Första band spelar klockan 12.
Ja, men det är perfekt. Och så alla vill ju inte se alla band och man kanske blir ledsen på plats behöver prata lite och...
Mm.
Det är ett seriöst erbjudande om det är något som är intressant. Jag kan säkert betala någon krona för platsen också.
Ja, det, precis.
Såklart.
Vi har det i åtanke. Mm. Och sen går vi vidare.
Med våra liv.
Men nej, men inte med livet i per se. Är man intresserad av att köpa biljetter till den här festivalen? Som släpps alltså nu på fredag den 31 oktober klockan 10. Då går man in på brothersofmetalopenair.se. Det är en ganska kort och smidig adress. Men ingenting stavas konstigt. Just nu är det väl bara en logga där. Men det kommer en nedräkning där. Kanske är igång, vem vet.
Nej, inte igång. Den kommer också i beskrivningen av podden så ni kan klicka på den där såklart.
Ja, och så därifrån så kommer det finnas en knapp så skickas man till Ticketmaster. Och så kommer vi ha ett limiterat antal så kallade blind bird-biljetter. Alltså biljetter du kan köpa till ett väldigt fördelaktigt pris. Jag tror att de ligger på 4,95 eller något sånt. 500 spännish. Och ja, det är helt där man vet bara att vi kommer att spela helt enkelt. Så kommer det ungefär 15 band till då.
Fantastiskt.
Det blir toppen.
Men kan jag liksom i egenskap av att jag känner dig redan nu boka 7 biljetter?
Nej.
Det är för jävla dåligt alltså.
Ja, jo, det är synd. Men så är det i den här världen.
Så är det i världen. Du får fixa.
Nej, vi fick ju en länk till vad heter det? Här kan du köpa biljetter. Mm. Alltså som vi skulle korreläsa och sådär. Alltså till den sidan. Och så, de sa så här, testa absolut inte att köpa biljetter, för du kommer att kunna betala och så, men det är inte kopplat till något konto. Så
ah, ja, okay.
Pengarna försvinner bara.
Ja, men då ska jag ta med mig ett stort gäng och åka dit, och förhoppningsvis kanske vi gör en liten business-grej av det också, det får vi se. Jättekul, Brothers of Metal, openair.se. Jag kommer lägga det på Facebook och på Spotify också. Om du inte åker dit, jag ska inte säga att du är dum i huvudet, men du och jag vet att du är ju det.
Alltså, köp early bird-biljetterna, det kommer att bli, om man funderar, så det kommer i alla fall vara typ 200 spänn billigare. Vet ju inte vad du får riktigt, men jag kan lova att det kommer bli en bra kväll. Dag, för fan.
Ja, och jag tänker att jag vill ju också vara med att stötta det här nu, Mats, på något sätt. Så att om ni bokar en biljett och skriver i tråden på Facebook att ni har bokat en biljett, så ska jag fixa så att ni får någonting extra när ni kommer dit som poddlyssnare.
Ja, undrar vad det kan vara.
Ja, jag vet inte, kanske någon sticker, så någonting kul, kanske någonting åt det hållet. Jag ska kolla vad vi kan hitta på. Någonting i alla fall.
Kanske äpplesintylt.
Äpplesintylt vore roligt, jag kanske ska göra det. Bra idé. Alltså, teorin om att motivation uppstår först när man börjar. Har du hört talas om den?
Vems teori är det?
Nja, det är faktiskt utifrån Freas psykologiska vad säger man? Skolor. Men framförallt utifrån den jag har. Alltså att man måste börja innan man kan bli motiverad. Och att idén är att många utav oss som har lite damp, vi tror typ att vi ska vänta tills vi blir sugna på att göra något. Och istället så väntar vi tills det gör ont för att vi inte har börjat än. Och så gör vi det och så har vi typ fått förkorta livet med 3 månader på grund av stress. Känner du igen? Du kanske känner igen det från livet ibland.
Ja, jag vibrerar när jag gick och la mig igår kväll för att det är så mycket som jag skulle göra idag.
Ja, exakt. Nej, och det är så roligt för att jag håller på lite grann och skriver på någonting, men, och det var inte så noga. Men det bygger på idén om att vi har en sån här loggbok på folkhögskolan. Man måste skriva varje vecka en reflektion om hur veckan har varit. Och det kan antingen vara rent så här, vad har jag pluggat? Men det kan också vara att du liksom reflekterar över hur du har mått och hur du har gått. Idén är ju då att du ska lära dig att få en, ja, reflektera, att uttrycka känslor, allt det här. Men då har jag alltså typ 3 eller 4 personer som börjar varje loggbok med att, men vad fan, alltså jag fattar typ inte hela skitgrejen att jag ska sitta här och skriva. Och sen är det 3 A4 sidor som kommer efter det. Och då tänkte jag på, för jag var ju på de här, ja men det vet ni ju, Bob Hansson-kurserna. Och då var det ju en tjej, hon var ju så arg när hon skulle börja skriva. Och hon bara, jag kan inte. Och Bob bara, du måste! Jag kan inte, du måste! Så hon skrev typ så här, fitta, kuk. Alltså hon var så arg så hon skrev bara könsord. Och sen skrev hon typ det längsta hon någonsin har skrivit. Och det är lite så det känns när du säger så här, men vi kör nu nästa segment, och så klappar jag och så ser jag på dig att du har ingen plan. Och nu börjar huvudet verkligen att vakna här. Nu tuggar det igång. Innan har jag ju ingen idé om, alltså ingen aning om vad vi ska prata om.
Nej, inte jag heller.
Nej, utan att det måste uppstå först. Och det där är ju liksom själva konceptet är ju typ ett socialt självmord att... Att, ja, inte mellan dig och mig kanske, men att så här, nu slår vi på en mick och så börjar vi. Ja, men jag har ju inget att prata, jag har inget, så slår man aldrig på den, men vi kan ju bara slå på den och så finns det något.
Ja, precis. Man vet ju att man kommer att börja prata om någonting. Det räcker ju att du säger en grej som jag tycker är lite intressant.
Va?
Och så kommer jag att hugga på den och då kommer jag styra samtalet i den riktningen. Mm. Men det är så... Och motivation har vi väl pratat om några gånger förut. Det är ju superintressant.
Ja, jag tycker verkligen det. Jag tycker att det är intressant hur... Alltså hur det fenomenet känns i min kropp. När jag ser på din blick att okej, den där jävla idioten har ju ingenting att prata om. Varför säger han att vi ska börja prata då? Och sen så bara öppnar sig liksom allting i mig. Och då skulle jag kunna komma på 200 grejer att prata om. Men inte en sekund innan. Inte förrän det är skarpt läge.
Det är synd att det är så.
Ja, fast det är kanske viktigast av allt att fatta att det är så. Så att inte folk sitter och väntar. För det är ju det som man oftast gör som fjärme. Jag ska börja träna, men jag är inte riktigt motiverad än. Eller så
här. Nej, fast det jag menar är att du kan ju också försätta huvudet i en... Nu är det dags. Alltså nu, det som du upplever när du märker att jag inte säger någonting. Mm. Det kan du ju lära dig till exempel... att starta igång igår kväll klockan 7 och förbereda ett helt ämne.
Ja, och det har jag också lärt mig för all del. Och ibland är det ju så. Men om man inte är jättesugen på någonting, och det betyder ju inte att jag inte är jättesugen på att prata med dig, utan det kanske är mer så här, jag är inte jättesugen på att sitta tyst på Discord med dig idag. Då är ju risken att man istället skjuter det framför sig. Jag är inte redo än, jag har inte motivationen än, jag kommer inte fixa det här än, och så blir det aldrig av. Det är sjukt intressant. Och just med att skriva, så om du ska skriva något någon gång, bara sätt dig, börja med pennan, eller om du skriver till en på dig, bara börja skriva, jag vet inte vad jag ska skriva, du kan börja med den meningen, så har du ju redan börjat att skriva, och då får du tillgång kanske till motivationen. Det var en tanke som jag fick nu. Jag vann ju också lite tid på det nu eftersom jag inte hade någonting att prata om. Men vad skulle du vilja prata om idag, Mats? Om du fick bestämma.
Nej, men alltså... Jag var ju inne på det här med motivation. Jag tycker att det är intressant. Jag har ju väldigt selektiv motivation.
Mm.
Och känner ju tyvärr ofta att jag behöver ha... Alltså jag sätter mig aktivt i situationer där det är kniven mot strupen.
Mm.
För att då kan jag göra det. Och det är ju... Så har jag fungerat stor del av mitt liv.
Mm.
Alltså med allt. Och det är ju dumt. Det är synd att det är så. Förlåt?
Nej, men jag vill inte avbryta dig, men jag hade någon ingång där. Jag tänker att just det där beror ju på att man är inte i ett... Man är i ett undvikande egentligen. Man håller det ifrån sig tills det... Det är inte mindre jobbigt när det väl sen kommer, utan det är ännu mer jobbigt. Men det är så jobbigt så att man inte heller kan låta bli att göra något. Och det i sig är ju en befrielse. Och om man pratar om det här jobbar vi mycket med i skolan också, så kan man tänka sig att det andra sättet är att man har ett värdebaserat motivationssätt. Där man i första läget frågar sig själv, vad vill jag nu då? Vad är det jag behöver göra i det här fallet? Och så ser man att, men vänta, jag vill faktiskt börja med det här i tid. Och då blir det mycket lättare att göra det. Men då måste man, alltså jag måste vara medveten för att göra det. Jag brukar berätta det för mina studenter också på skolan, att jag vaknar fortfarande på morgonen med typ så här, men du, är inte jag sjuk idag? Att det är min första tanke. Som att det första jag vill när jag vaknar på morgonen är att undvika livet. Sen efter 3 minuter nu för tiden, eller kanske ibland 30 sekunder, så typ skrattar jag till och så går jag ur sängen. Men är du med?
Jag kan relatera, men jag tror inte... Väldigt, väldigt, väldigt sällan så är jag medveten om min egen motivation. Alltså, det är ingenting jag tänker på, utan det är ju bara någonting som är.
Ja.
Alltså, för det allra mesta. Och jag vet ju rent teoretiskt hur jag kan öka min motivation. Med olika saker. Men ofta så låter jag bli och gör det. Alltså, jag vet inte varför.
Min Jag har en väldigt seriös teori om just det, eller tes. Jag kommer inte ihåg, du brukar alltid påpeka att jag säger fel. Tes är det väl, hypotes.
Ja, en teori är ju vetenskapligt bekräftad.
Ja, men, och det finns ju lite tankar kring att det här hänger ihop med något som man kan studera. Men om du tänker dig att en människa vill ha en belöning för att göra någonting, det är ju ingenting stort, det vill djur också. Någon typ av belöning. Primärt vill vi ha en positiv förstärkning, alltså. Oj, titta vad bra jag gjorde, vad duktig, vad fint du ritar, Mats. Och så blir du glad och vill göra det igen.
Bekräftelse.
Ja, men förstärkning. Nu pratar vi om beteendeförstärkning här. Men det är absolut bekräftelse. I runda två så brukar vi bete oss på ett sätt som innebär att jag gör något, eller jag undviker något för att slippa en negativ konsekvens. Till exempel, jag borstar tänderna för att slippa få ont i tänderna eller behöva gå till tandläkaren. Och det kallas för negativ förstärkning. Jag gör något eller låter bli att göra någonting för att slippa en konsekvens. Så det första är att du får en positiv konsekvens. Det här är att slippa en negativ konsekvens. Och det är så här. Alla människor vill gärna ha sin belöning direkt. Och när det gäller oss med ADHD eller MPF så vill vi gärna ha den ännu tidigare. För att annars är det så svårt att se att vi ska göra det här. Det känns meningslöst liksom. Så till exempel då att gå till skolan för att om 7 år så kanske jag skulle kunna ha en liten gård. Är typ, det är ett skämt. Det kommer inte att gå och knyta an till det när man har MPF liksom.
Nej.
Och även då att gå till skolan för att det känns så skönt på eftermiddagen är för långt fram i tiden. Det blir för svårt att manifestera liksom. Så motsatsen då, alltså lättnad att slippa någonting jobbigt, den får du så fort som du bestämmer dig för att slippa någonting. Så säg att du borde städa men tänker, skitsamma, jag tar det sen. Den lättnaden, den är instant. Nice, jag behöver inte göra det nu. Och så blir du belönad på det sättet. Det här är ju att nästan alla med MPF har ett undvikande motivationssystem. Alltså att man börjar med att tänka, vad kan jag slippa här? Vad kan jag komma undan? Jag kan ju känna igen det, framförallt från yngre år, men även nu för tiden om jag är omedveten om mig själv. Liksom. Så lösningen på det i den terapiform som jag jobbar med är ju att du blir medveten om vad du har för värderingar. Vad som är viktigt för dig på riktigt, alltså i din core, alltså på djupet, vad är viktigt för dig? Och när du gör någonting som är viktigt för dig så påminner du dig själv om att det är dina värderingar. Och då får du faktiskt en lika snabb belöning som om du undviker. Då kan du liksom nästan känna, om vi säger att du kommer fram till att din grundvärdering är att fan, jag vill ta bra hand om mig själv och ha disciplin för att visa att jag är en värdefull människa. Alltså, jag ska bara säga att det är ingenting man bara kan hitta på, det måste verkligen kännas som att det är viktigt. Och sen så reser du dig upp och känner, fy fan, jag vill inte gå och träna idag. Liksom så. Och så påminner du dig själv om din värdering och så börjar du gå mot gymmet. Redan nu får du en belöning. Jag är på väg mot det. Fan vad skönt att vara på väg mot det istället för då att undvika. Hänger du med i resonemanget?
Ja. Alltså, jag är med på, och jag har ju känt en... Det lätt exempel är ju den här gym. Alltså att man kan ju känna en boost bara av att nu har jag tagit mig hit. Mm. Alltså... Nu gör jag faktiskt det här som jag har sagt att jag ska göra. Och det är ju en absolut en motivationsboost. Jag tror att det som många har problem med när det kommer till typ gym till exempel. Eller andra saker man behöver motivera sig eller ha motivation för att göra, eller som man i alla fall tror att man behöver motivation för att göra, det är ju att när det börjar bli typ vardag, när det är en grå tisdag liksom, när det är när man har gjort, ja men nu har jag gjort det här i 2 månader, jag får ju inga priser för att jag gör det här liksom. Där är det nog många som motivationen.
Ja, det tror jag också. Men då är man inte i sin... Då har man inte värderingsstyrt sitt beteende troligtvis. Utan man kanske har gjort det för att bli mindre tjock bok eller för att känna sig mindre lat eller för att få bättre psykisk hälsa. Alltså man har gjort det villkorat utifrån någonting som är externt istället för att göra det då värdebaserat. Så jag ska ge ett jättebra exempel som jag tror du kan känna igen dig i. Du vet när någon är riktigt jävla otrevlig mot en. Så kan ju det kännas i hela kroppen som att jag ska be den här personen dra åt helvete nu. Och att det typ är gött för att du får bort den här frustrationen i dig själv och du blir lugn. Men jag har ju insett att för mig då, nu blir jag lite personlig, att jag värderar verkligen att vara stark i mig själv. Inte att jag måste visa andra att jag är stark, utan jag har kommit på att egentligen så är det jag värderar mest i att jag står lugnt. Jag skiter egentligen vad du tycker om jag själv står lugnt. Och då, om någon är otrevlig mot mig och jag har kopplingar till mina värderingar, då kan jag nästan bli lycklig över att jag bara säger, ja men vad intressant att du tycker så. Vad tror du att det beror på? Då kan jag nästan känna mig som, åh fy fan vad bra jag är, för att jag då kommer ihåg att jag värderar det. Men glömmer jag bort det så säger jag, du fuck off, gå härifrån och liksom reagera mer på det. Så jag tror att det är det som är det luriga, att man hittar sin värdering och förstår att när jag gör någonting och kopplar det till min värdering, så då blir det värt det. Och när du då gör det så förstärks värderingen. Och det är det som är lite coolt, för att säga att det har du varit med om någon gång hemma, det kanske alla som lyssnar har varit med om. När ens föräldrar säger att nu får du städa köket och hallen här. Och man kanske inte var så sugen på det, men man gör det. Och plötsligt så spelar det roll att någon stökar ner där.
Mm. Fast precis, för nu har jag någonting att förlora på att du gör det.
Ja, men även om du inte ska göra städningen igen nästa gång, så kommer det ändå kännas som att, hallå, varför stöker du ner här? Och då är då, inom ACT så menar man att det beror på att du har gjort en handling som har skapat ett värde. Du kan inte uppskatta eller bry dig om din mammas hallstädning om du inte själv har gjort det någon gång. I alla fall inte fullt ut, utan när du har gjort handlingen, ja men då ser jag, vänta, jag värderar ju det här. Det här är ju nice att det blir städat här. Medan som du aldrig har gjort handlingen och varit medveten om det, så skiter du i det och slänger dina kalsonger på golvet liksom. Mm. Det känns som att jag bara babblar skitmycket nu.
Så. Ja men det blir väl så. Du är motiverad till det.
Ja, ja, och jag är i mina värderingar när jag pratar om det här naturligtvis på något sätt.
Close to home.
Nej, men jag tror att det här med att vara motiverad över att, jag menar som att man liksom såhär, fan vad värdelös jag är, nu måste jag göra det här. Det tror jag många känner igen. Jag tror att du Mats har så ibland också. Och den motivationen är ju så mörk. Man kommer ju inte att landa i något bomullsfält efter det och bara, åh, vilken bra människa jag är. Utan man känner ju typ sig som att man har fått stryk av sig själv för att göra någonting.
Men det finns ju massa olika teorier om motivation.
Mm.
Alltså den mest klassiska är väl kanske Maslows behovstrappa. Om du kommer ihåg den.
Ja, alltså idag pratar man inte så jättemycket om den, utan om psykologiska grundbehov, men det är ju samma princip.
Jo, men den, vad säger man? Det är ju, eller vad heter? Den hette A Theory of Human Motivation. Det är där den kommer ifrån. Mm. Alltså behovspyramiden. Och ja, men den är ju någonstans en grund. Alltså den är ju lite som att, inte vet jag, äta spaghetti med en slev i jämförelse. Det är lite grovhugget för det. Och sen kom Fredrik Hertzberg som pratade om inre och yttre motivatorer och demotivatorer. Alltså typ inre motivation som bekräftelse, eller alltså om vi utgår från ett jobb till exempel, så men att få mer ansvar kan vara motiverande.
Mm.
Att du vet att du jobbar mot en befordran, att du ser att du utvecklas, att du får bekräftelse och så vidare. Och ja, han skiljer ju på inre och yttre motivation, typ som alltså, gör du det här så får du en kaka.
Mm.
Den funkar ju kanon på 4-åringar.
Mm.
Alltså, den är toppen. Och den kanske inte funkar lika bra på vuxna människor. Eller den funkar ju ibland. Alltså, om någon säger, ja men alltså, gör du det här så får du 10 000 kronor.
Mm.
Okej. Ja, men det känns värt det, tycker jag då.
Mm.
Till exempel. Då är det en motivator. Men det är ju en fickle mistress. Så att säga. Den motivationen. För att försvinner den motivationen. Det är lite som det vi pratade om med bandet. Alltså, har du en yttre motivation som är, ja men gör vi den här skivan bra så kan vi tjäna mycket pengar på det.
Mm.
Den blir ju också, det blir ju som ett dubbeläggat svärd, för levererar du inte så bra då och du inte tjänar så mycket pengar, då blir det ju svårt eftersom din motivation är grundad i det.
Mm.
Snarare än i, som vi pratar om då, alltså gör vi det här så får vi ha det kul ihop. Aha. Eller så får jag göra alla de här roliga upplevelserna, kan jag få ta ett häftigt hiphopfoto framför Eiffeltornet till exempel.
Ja.
Men är du med? Det är ju den motivationen, den inre motivationen är ju så otroligt mycket viktigare.
Ja, den håller ju mycket längre också.
Ja, precis. Och den är ju inte dubbeläggad på samma sätt som de yttre motivationerna
är. Nej, men alltså, det som är speciellt i ACT är att inga känslor ses som, alltså vi ser det inte som att en känsla måste infinna sig. Som vi tänker oss att motivation är en känsla. Så den behöver inte infinna sig, utan det är ju mitt beteende som styr egentligen vad mina värderade handlingar är. Så man lägger mer fokus på beteendet helt enkelt. Så om det nu är jätteviktigt för mig, jag vet det intellektuellt, att vara varsam med min relation, då kan jag tänka mig att åka och hämta min tjej på Arlanda fastän det är 4 på morgonen, för det hör ihop med min värdering. Sen kändes det inget kul idag, men jag åker ändå för att det hör ihop med min värdering. Om man pratar om det som du säger, så inre motivation skulle kunna vara, nej men då känner jag mig snäll när jag gör det.
Mm.
Och yttre skulle kunna vara, hon kommer dumpa mig annars. Liksom.
Ja, eller det blir en, eller, ja, jo, absolut. Mm. Det blir negativt.
Och jag tror att när vi flyttade till en värdering, det var det jag skulle säga, förlåt Mats, men när du sa så här, man kan göra för att det är kul att göra det tillsammans, jag tror att det väsentliga här är att du ska hitta ärligt, vad är det du älskar med det här? Det kanske inte ens är att det är kul att göra någonting tillsammans. Det kanske är någonting lite mörkare. Nu bara ta ett exempel för att visa. Det kanske är så här, jag känner mig mest vid liv när alla tittar på mig. Så jag vill göra det här för att alla ska titta på mig. Och om det är sanningen, så då kommer vi ju inte komma på det i samråd med vanliga människor. För de kommer ju tycka att man låter sjuk i huvudet om det är det som är anledningen. Man måste ha liksom en finare. Men inom ACT så kanske du får upptäcka att jag kan vara självisk ibland också. Det kanske handlar om något sånt. Och det är okej. Okay. Då blir det lättare att hålla sig till att fortsätta göra det som är viktigt. Liksom. Mm. Men när man utforskar värderingar då, bara för att koppla tillbaka till Maslow och det här, då kan man titta på det utifrån de här tre grundläggande psykologiska behoven som är autonomi, alltså självbestämmande, att bli omtyckt av flocken så att säga, det sociala och kompetens. De tre brukar man se som de så här grundläggande. Det handlar alltid om det på något sätt. Sen kan det finnas olika kopplingar in till det, men om ni kan fundera på när ni gör något som inte är kopplat till det, då känns det oftast inte jätteviktigt. På något sätt.
Det finns ju en annan teori. Akellan, eller vad han heter. Men han pratar ju om så här låg- och högpresterande människor.
Ja.
Och alltså, han menar att motivationen hos lågpresterande personer är att ja, man har en strävan att undvika misslyckanden.
Mm.
Alltså man strävas, det är liksom den största motivationen. Jag vill inte misslyckas.
Mm.
Och en högpresterande person tar fler risker och har högre tankar om sig själv.
Mm.
Alltså kan man väl typ säga.
Mm.
Och sen spelar det egentligen bara roll. Alltså det här blir ju så flummigt. Utan det är absolut alltid lättare att sätta det typ mot en canvas av typ en fotbollssäsong eller en arbetsplats eller vad det nu kan tänkas vara. Men där, alltså jag menar ju att alla människor kan vara både hög och lågpresterande beroende på vilken alltså inom eller vart du befinner dig, vad det är du ska göra.
Mm.
Alltså jag kan ju vara högpresterande när det gäller någonting kreativt till exempel. Eller någonting där jag får styra och ställa. Jag får göra saker som jag vill till exempel.
Mm.
Medan jag kanske är lågpresterande om det är någonting där jag känner mig osäker eller någonting där som jag kanske inte riktigt vill göra.
Mm. Eller att du är rädd på något sätt eller att det väcker mer svårigheter och rädslor än vad det väcker någonting annat. Men man ska också komma ihåg att nu vart det här som att jag försvarar. Låter det som det. Jag bara berätta mitt perspektiv eftersom jag jobbar med det. Men McKellen, han...
Nej, jag tycker väl att det går att passa ihop.
Ja, ja, alltså, absolut. Helt klart. Men McKellen och många pratar ju om mål. Och det är en liten annan sak. För i ACT så pratar man inte om mål utan man pratar om en generell riktning.
Mm.
Så vi säger att du skulle komma till mig och känna, alltså, fan, jag vet inte hur jag ska klara av den här jävla nya skivan. Ja, men okej, berätta om den. Ja, men jag hoppas att den blir bra så vi tjänar mycket pengar. Då kanske jag skulle fråga dig så här, men Mats, vad är det som är viktigt för dig med att släppa en ny skiva?
Att tjäna riktigt mycket pengar.
Att tjäna riktigt mycket pengar. Så vad handlar det om, tänker du? Att vill du bli miljonär eller?
Ja, jag vill ha en melon.
Och vad tänker du att det är för känsla som du skulle få om du hade det?
Frihet.
Okej, så jag tolkar det som att du längtar efter en slags frihet.
Ja, det är ju korrekt.
Vad är frihet för dig?
Att inte behöva tänka på vad jag måste göra.
Just det. Men då låter det nästan som att du är i en konflikt med dig själv eftersom du använder då pengar som ett argument för att göra skivan. Det kan ju inte kännas särskilt fritt.
Nej, det stämmer ju. Men jag tänker att jag köper mig frihet senare.
Just det. Och det tror du att funkar?
Ja.
Så här skulle diskussionen kunna se ut. Jag tror att vi skulle kunna. Men är du med på hur jag vänder på begreppet? Men inte för att sätta dit dig, utan för att ofta så söker vi någonting som, och så är vårt beteende tvärtom. Typ så här, ja, men jag vill känna mig trygg och stabil, okej? Okay? Och vad gör du när du får ångest? Jag springer hem till mamma. Ja, men hur tänker du att det ska gå ihop? Det stämmer ju inte. Och det är därför som du är så frustrerad. Och så kan man jobba med det utifrån en värdegrund. Jag ville bara visa, inte att ni där hemma skulle tro att det här var någon slags terapi, utan mest bara tanken. Alltså det här var jättespännande att tänka på. Vad tycker du då om konceptet att om du eliminerar behovet av känslan motivation och istället applicerar behovet av att göra saker som är viktigt för dig och att du ser det så. Tror du att det skulle kunna hjälpa dig i någon situation?
Ja, 100%.
Men det är inte så lätt att applicera alltid. Det är väl det som är... Men jag tycker många,
nej, så är det ju.
Många gånger kan man göra det. Jag har en deltagare på skolan som förra året var lite rockigt och i år så har någonting typ fallit på plats. Och så hade jag en så här, bara gick igenom så här, hur många här inne skulle vilja ha ångest precis nu? För jag skulle ju visa en poäng att det är ju ingen som vill ha det. Och han räckte ärligt upp handen. Jag bara, men hur tänker du nu? Ja, men alltså jag fattar ju att jag inte kan bestämma vad jag ska känna. Så om min kropp känner ångest så vill jag ju känna den. Annars är jag ju inte närvarande i mig själv, typ svara. Så bara, ja. Fast alla får ju inte den. Alltså det faller inte på plats så. Men det är en väldigt bra poäng att vi... Alltså... Då kan ju till och med då att vi säger att du känner sjukt låg motivation att göra någonting, Mats. Och så genomför du det. Med rätt inställning till det så betyder det att din låga motivation dessutom blir en belöning. Wow, så här viktigt är det för mig. Jag gör det fastän jag inte ens vill göra det. Om du kopplar det till värdering. Om du kopplar till undvikande, fy fan vad mitt liv suger. Jag ska plåga mig igenom det här resten av livet. Liksom. Typ så.
Ja, jag börjar känna mig lite omotiverad till att fortsätta prata om det här.
Då skiter vi i det här. 1, 2, 4 och 65. Idag, alltså, idag har jag känt mig musikaliskt kompetent. Just det här med Janis Joplin kommer jag inte att släppa. Jag har ett leende på läpparna hela tiden när jag tänker på det. Men också att jag kunde säga 1, 2, 4, 65. Jag trodde att det var Onkel Konkel, men jag är helt oslagbar just nu. Så det spelar mig ingen roll, det är det Medusa. Men alltså, förstår du känslan av att jag liksom, bara går rätt igenom den musikaliska sfären med kompetens. Ända ifrån Ultimate Classic Rock. Alltså, wow!
Ja. Jag fattar.
Vad händer helgen?
Du, jag åker till Stockholm i... Ja, en fredag när vi släpper avsnittet och en på söndag.
Vad ska du göra där?
Nej, vi ska äta god mat. Lunch lite. Och dricka lite kuksvansar.
Vad är det?
Cocktails.
Åh, jävla jobbigt det där blev på något sätt. Ja.
Nej, men vi ska bara dit. Och tror vi ska möta upp Slope. En av dagarna hänga med han lite. Ska vi typ kolla ikväll om det finns någonting särskilt vi vill göra. Kanske köpa lite julklappar, du vet, typ så.
Lät nice.
Ja, bara ta det lugnt. Jag ska stänga av min jävla mobiltelefon som har ringt i ett hela den här veckan.
Ja, det borde man
jag
göra.
Jag tänker att när den här och nu när det har varit väldigt mycket arbete med den här festivalen och jag sitter ju typ och gör det sista idag nu med så här, ja men det är bilder som ska vara på den här sidan som ska vara liksom, ja, nu vet jag inte varför jag behöver säga exakta mått, men typ, ja vi ska behöva en bild som är 2426 gånger 1365 pixlar här. Såna.
Men ni hade väl lite, som, lite bilder nu som vi fotar, va? Som ni kan använda.
Ja, ja men inte sådana. Ja, bra idé. Det skulle kunna absolut använda någon av dem. Det här är mer till festivalsidan. Så det är, ja, men typ bilder på
publik och så.
Vi har spelat live.
Ja.
Sånt som ser häftigt ut. Lite så. Ja, så det, jag ska sitta och göra klart det. Sen ska jag... ja, vi ska fira lite Halloween här hemma idag. En fyraåring som tycker väldigt mycket om skelett just nu. Tycker att det är intressant. Ja.
Kul.
Kanske ska se en liten Halloween-film. Kanske äta någon Halloween-mat, inte vet jag. Och lite sugen på... Han gillar inte soppa. Annars kan man göra en ganska kul pumpasoppa i pumpan, liksom.
Just det. Ja, jag har ju hållit på med soppor på slutet, så att jag varit direkt triggad när du sa soppa. Nej, jag gjorde den här svenska ramenen, men det är inte riktigt Halloween, kanske.
Ja, jag såg det. Det ska vi göra i Stockholm också, äta ramen.
Ja.
Det finns ju en av våra favoritramen. Där.
Så det är så gott med ramen. Men det var faktiskt gott med svensk. Alltså det var ju mest en kul grej. Att så här, kan man göra motsvarigheten? Så det var kul att ha gröna ärtor i en soppa bara för att inte ha sojabönor. Alltså,
Vad roligt att experimentera lite grann. Ja, men du ska till Stockholm, men då tror jag kanske att jag ska dra till Gävle en vända i helgen kanske.
Passa, du det?
Passa på.
Nej, ska du det?
Ja.
Så att, ska du dit göra?
Ja, det är väl... Det, vadå? Du är ändå inte där.
Vad ska du till Gävle och göra?
Nej, men du är inte där.
Nej, men berätta vad du ska göra i Gävle.
Nej, men det var om vi skulle dit och hälsa på eller någonting. Vi får se. Jag har inte så jättemycket planer för helgen. Futsalträning på söndagar, det är väl det. Och vi har typ inte hittat någon målvakt. Så om du bor i Falun under dagarna och vill vara målvakt i ett futsallag, hör av dig till mig. Det som annars kommer hända är att jag kommer behöva vara målvakt.
Ni är väl, det går ju att, ja, men ni är lite kända för...
Hur dåliga vi har varit på futsal.
Ja, det var, alltså det, vad var det ni hade för plus minus målstatistik?
Jag tror vi kom till 100 minus.
Ja.
Så att det är ganska
på,
bra.
På typ 6 matcher.
Nej, vad fan. Varför måste du ta i sådär? Kanske 7.
Ja.
Så, jo. Men om vi skulle tänka oss ändå lite naivt att futsal-trenden följer division 7-trenden. Så har vi tagit de två värsta säsongerna nu. Och den här säsongen kommer att vara lite mer spelbar. Dock ska jag ju komma ihåg att det är en helt annan sport, futsal. Men fotbollsförbundet har faktiskt lagt till en till division. Så det är lite mindre hård. För alltså, vi spelar ju mot division 4-lag. Och de tog ut sina bästa futsal. Såklart, varför skulle de inte göra det? Fan, det var som, man åkte dit och kollade på fotboll fast man var på plan. Så man var ju nära att få se matchen liksom. Lite så.
Ja, det var kul.
Ja, men det blir kul.
Spännande.
Spännande. Ja, och ungefär så, men då ska vi inte önska alla en trevlig helg och allt det här. Va?
Varför då?
Nej, det behöver inte jag. Jag menar att de tar hand om sig och allt det där då.
Nej. Ja, det lär vi ju.
Ja.
Jo, men jag och Kim, vi tar helg. Gå in på Brothers Metal Open Air, köp biljetter. Brothers Metal Open Air.se. Och vi tar helg, ja. Och det blir mysigt. Och det gör ni också. Men framförallt så vill vi att ni tar
hand om er.